Problem. Har sagt att samtliga våra missionsplaner måste vända sig först och främst till folk som lever under oerhört inskränkta finansiella ekonomiska betingelser. Och evangeliet kan bli trovärdig enbart om vi kan bevisa för dem att de tar hänsyn till hela människans behov, både andens, själens och kroppens. Det är samtidigt förstås ett teologiskt problem som jag kommer att gå in på lite senare. Men vi måste veta att vi inte kan gå förbi just det spörsmålet. Fattigdomen som det normala villkoret av de människor som är föremål för vår missionsverksamhet. Den tredje aspekten, eller stora aspekten, i en beskrivning av dagens missionssituation är det stora nya hinder som missionen möter på. Som jag har kallat the devil produces new threats to the mission of God's people. Vad är då dessa stora nya faror och hinder som missionen stöter på i dagens värld? Firstly, the most fearful force from outside the church today is the advance of fundamentalistic Islam, the religion of the false prophet Muhammad. Most of the present-day persecution of Christians happens icke längre i kommunistiska stater, även där fortsätter det förstås, men de flesta förföljelser sker i islamska stater, i totalitaristiska islamska stater, särskilt i Sudan och i Iran. Dessa länder förbjuder all öppen praktik av den kristna tron. Yet even there the witness for Christ cannot be completely silenced, although the price many times will be martyrdom. Vi tänker också i den teologiska konvent på ett möte ta upp problemet martyrdom. Är den kristna kyrkan beredd att genomgå en ny period av förföljelse? Och den förföljelsen är en nuvarande realitet, särskilt i muslimska länder. Secondly, there's the counterforce of far eastern religions, både i deras egna länder, men också här i västerlandet. Jag snackar här i Århus och behöver inte säga mycket om detta. Det är Johannes Ågård som har ju behandlat sysselsatt sig mycket med problemet av den nygnosticismen, alltså New Age-religiositeten, som är alltså följden av kulturmötet mellan öst och väst, och har visat hur många kristna nu har blivit fascinerade av österländsk spiritualitet. Jag snackade just om österländska meditationsmetoder som är så intressanta för tyska ungdomar. Och det är förstås likadant också i Skandinavien. The New Age-rörelsen kanske bär inte längre detta namn. Men esoterisk religion är en verksamhet, ett faktum som vi kommer att syssla med och konfronteras med i flera år i framtiden. Shamanism tillhör också den österländska spiritualiteten som blir intressant i västerlandet. I själva verket finns det västerlänningar som tror att vi kan lära oss av shamanerna bland nordamerikanska indianer eller österländska folk och stammar. Och detta visade sig på ingen mindre tillfälle än kyrkornas världsråds sjunde generalförsamling i Canberra 1991. Ämnet där var Kom helig ond, förnya världens ansikte. Och det fanns bara två föredrag som behandlade pneumatologin, alltså läran om den heliga ande. Det ena var en mycket lärd ortodox biskop som talade så oförståbar att ingen huskade hans anförande där, åtminstone det stora flertalet deltagare. Men en som icke kommer att glömmas, det är den koreanska kvinnliga teologen Chung Yong-kyung, som formade ut sin föreläsning i gestalt av en shamanistisk ceremoni. Hon ankallade, åkallade förfädernas andar för att det i hennes förståelse var språkrör för den heliga ande själv. Är en stor fara att en stor del av västerländska befolkningen råkar in i en spiritistisk åndsinställning. Samtidigt som, och det är det tredje som måste nämnas här, som fara och hot mot världsmissionen, sekularismen är alltjämt en verklighet som förstås går ihop med upplysningen och den teknologiska revolutionen. Sekularisering betyder att man icke räknar med det övernaturliga, icke räknar med det andliga, att det viktiga är bara det som kan ses och som kan kontrolleras med våra tekniska metoder. Och man kan se hur den sekulariserande åndsinställningen kommer att sprida sig också till sådana länder som hittills har varit kända för den blomstrande spiritualiteten på grund av den nyupptäckta kristna religionen. Jag berättade att jag kommit tillbaka från Korea för ett par månader sedan. Korea var liksom det stora föredömet av en levande kyrka som hade en kyrkeväxt med 20% per år på grund av den livaktiga, bibelcentrerade och bönecentrerade fromheten. Men även Korea har haft en fantastisk ekonomisk och social utveckling, också sina ekonomiska problem nyligen. Men på grund av detta har alltså levnadsstandarden vuxit alldeles fantastiskt. Dessa hotell där i Seoul håller varje standard i hela världen, och också ökningen av motorisering är otroligt. Man vågar inte gå över en gata i Seoul eftersom det är så fruktansvärt congested traffic. Jag försökte göra en promenad en morgon. Jag gick över River Han på en stor bro. Jag höll nästan på att kvävas på grund av den täta trafiken som rullade över just den bron. Alltså nästan varje korean är motoriserad, vilket visar den höga ekonomiska sociala standarden, som alltså har som negativ konsekvens en börjande sekularisering av den andliga inställning. Och koreanska präster har det ganska vanskligt att hålla ihop sina församlingar och även deras egna andliga standard. Så just detta är alltså problemet just nu för den koreanska kyrkan och dess teologi och kyrklig verksamhet. Jag tror jag kan avbryta här min föreläsning, som beskriver alltså missionssituationen i dagens värld inför år 2000. Jag ska nu fortsätta med att snacka om de speciella missionsteologiska problemen som vi måste brottas med på grund av den förändrade missionssituationen, men också på grund av det nyväckta missionsintresset i den evangeliska bevägelsen. Jag har redan snackat om de stora kongresser som hölls i Wheaton, Berlin 1966, i Lausanne 1974 och sedan Manila 1989. Låt mig kanske genast koncentrera mig på Lausanne-kongressen 1974. För jag personligen skulle säga att begynnelsen av den nya världsvida samlade missionsbevägelsen i Lausanne år 1974. Personligen hade jag förrätten att delta i Lausanne-kongressen som en av plenary speakers. Mitt ämne var World Evangelization and the Kingdom of God. Jag kommer att ingå på detta lite senare igen. Vad var Lausanne-kongressens betydelse för världsevangelisationen? Det första var alltså att de vände på hela inställningen gentemot missionen. Kanske i alla länder, inte i andra länder, i samma mån. Jag vet inte hur stark Danmark till exempel har blivit berörd av den nya impakten som kom i och med Lausanne 1974. Men det finns vissa länder som verkligen genomgick en slags andlig revolution. Medan vi talar alltså om en desorientering och en missionärernas frustration, denna Missionary Go Home-bevägelsen som var kännetecknande på de senare 60 åren och begynnande 70 åren. Alltså här kom den stora vändningen. Det blev en stor begynnelse till en samling av många olika evangeliska missions- och evangelisationsföredrag. Det är ju tyvärr kännetecknande för evangelisk fromhet, alltså jag menar evangelisk i betydelse av evangelical eller pietistisk, att man är så individualistisk, att varenda en sköter sin egna uppgift utan att ta alldeles för stor hänsyn till detta som bröder och systerna gör. I och med Lausanne hade vi alltså en stor samling av evangeliska missionskrafter. Och när man talar om the spirit of Lausanne så betyder det först och främst att man ska komma ifrån denna solipsism, denna isolationsbetonade mentaliteten, att man ska samarbeta. Så konsekvensen av Lausanne blev dannelsen av Lausanne Committee on World Evangelization, i vilket jag också har medverkat i flera år, samtidigt som man organiserade follow-up congresses, inte bara på global plan men också i regionala och nationella områden. Sedan det andra var, man upptäckte nödvändigheten av strategi. Typisk för evangelisk missionsförståelse är att man tänker på ordets automatiska inneboende kraft. Man sår ut Guds ord som säde och man har förtroende i Guds ords kraft eller den helige andes kraft att ge växt och spridning till ordet. Så det är Gud själv som råder. Så det finns alltså, det fanns många evangeliska missionärer som ägnade sig uteslutande på såningsarbete. De reste genom hela världen, höll evangelisationsmöten, uppfordrade människorna att göra sin personliga avgörelse för Jesus Kristus. Och så lämnade man dem kanske med ett nya testament i förhoppningen att allting skulle gå bra. Men i Lausanne blev man medvetande om att det inte går an att helt och hållet slopa på metodiska och strategiska synpunkter. Framför allt är det viktigt att veta vem som är de människorna till vilka vi vänder oss i förkunnelsen. Var bor de? Har vi en bild av fördelningen av kristna och icke-kristna? I Lausanne var det största och mest intryckliga symbolet en stor klocka i ingångshallen som visade på en elektronisk blad hur snabbt världsbefolkningen ökar med varje sekund. Varje sekund sprang siffran fram, en eller två nummer, och det visade i denna sekund har en ny människa blivit född som icke har blivit nått med evangeliet. Och när Lausanne-kongressen var slut efter 10 dagar, så visade det sig att 100 000 nya människor hade kommit till just i den tiden som icke har blivit nått av evangeliet än, som icke kommer att ha en chans i hela sitt liv att bli nått med evangeliet om inte missionssällskap blir uppmärksamma just på dessa segment i den sociologiska strukturen av världsbefolkningen som ligger utanför missionssällskapens perspektiv. De äldre missionssällskapen är ju till en stor del bundna av det ansvaret som de bär för de unga kyrkorna i Afrika och Asien som har kommit till på grund av deras verksamhet. Flera av dem är ännu inte helt självständigt finansiellt sett. De behöver alltjämt få finansiella stöd. Min son är alltså exempel på en missionär som arbetar i en kyrka som är mer äldre än 150 år. I själva verket blev han inbjuden till Kenya i samband med deras 150 födelsedag. För 150 år sedan var det en württembergs missionär från Tübingen, Ludwig Krapf, som tillsammans med Johannes Riepmann gick ut till Östafrika. De båda landade i Mombasa och upptäckte Afrikas två högsta berg, Mount Kenya och Mount Kilimanjaro. När de dog så hade de kanske samlat 10 kristna. Det var allt. Men idag finns det en stor kyrka. Ännu behöver den kyrkan stöd både från England och från Tyskland. Och på grund av detta går mycket av vår energi, vår mänskliga potential och vår finansiella potential till dessa äldre kyrkor ibland de yngre kyrkorna. I Lausanne blev vi hänvisade till de stora områden, de stora segmenten i världsbefolkningen som aldrig hade fått chans att lytta till evangeliet. Det finns en del missionssällskap som bär detta varmt om hjärtat. Det är Wycliffe Bible Translators till exempel, som tar det som huvuduppgift att översätta Bibeln eller delar av Bibeln till språk som inte har fått Guds ord ännu. Jag vill nämna det ordet Ralph Winter, som har grundat William Carey University for Christian Missions. Och han har särskilt sysslat med alla dessa områden. Han har infört en ny terminologi. Han talar alltså om 3 olika grader av evangelisation eller mission. Alltså istället för E kunde man också säga M, 1-3. Evangelisation 1 betyder ett evangelisationsarbete som sker här i Århus, som görs av en kristen medighet här i Århus som blir medveten om att det finns danska människor som kanske är döptes som barn men som aldrig går i kyrkan längre. Att försöka nå dem med Guds ord igen, det skulle vara E1. Man lämnar inte sin hemmastad, man behöver inte lära sig ett nytt språk, men ännu måste man korsa en gräns, nämligen trons gräns. Just nu har vi en sådan stort missionsprogram i Gomaringen, den byn där jag nu bor sedan ett år. Den heter Neuanfangen, att börja om igen. Och i detta program gäller det att verkligen nå varenda endaste människa i Gomaringen med evangeliet. Hur gör de det? Jo, man ringer dem per telefon. Jag tror 20 stycken människor har fått det som uppgift att under flera dagar gå igenom hela telefonalmanacken och ringa upp varenda människa där. Ja, här är så Jens Nilsson. Jag undrar om du skulle vara intresserad för en intressant bok som har skrivits. Den har skrivits av 20 människor som bor här i Gomaringen och i omgivningen som berättar lite grann om de erfarenheter som de har gjort med den kristna tron. Skulle du ha lust att få den boken? Ja, varför inte? Ja, ska vi skicka den per post eller får jag komma personligen att överlämna den? Jo, du kan gärna komma personligen. Min fru var en av dem som var inne i besökstjänsten. Vår granne var en som sitter vid telefon och ringer till dem. Nu kommer vi alltså till det tredje stadiet när alla dessa hus har blivit besökt, alla har fått sin bok. Ja, här är alltså Jens Nilsson igen. Har du läst boken? Skulle du ha lust att komma till ett litet möte där vi ska snacka om det som du har läst där? Om den nästa stadium skulle då vara de som verkligen är blivande intresserade, de ska samlas i samtalsgrupper och så småningom ska de försöka att integrera dessa samtalsgrupper i församlingslivet i Gåmaringen. Jag måste säga, det är en mycket, mycket originell idé. I själva verket, min hustru var där på ett sådant möte igår kväll. Det var alltså 100 stycken i Gåmaringen som har visat ett definitivt intresse att bli medlem i en sådan samtalsgrupp som talar om den kristna tron. Om kanske 2/3 av dem hoppar av igen, så är det ändå lönande att ha vunnit 30 nya kristna som kanske inte har hänt genom de sista 50 åren på normalt sätt. Hur växer en kyrka i Danmark och i Tyskland bara genom barnadop? Och om vi är lyckliga till en kristen familj så socialiseras in i menigheten och en del av dem hoppar av också. Men det är ytterst lite verklig vinnande för den kristna tron. Alltså, det är i ett, ja. E2 betyder en evangelisation som, eller en mission som sker i området i geografisk närhet. Men de adressaterna som vi vänder oss till bor i vår närhet, men de tillhör en främmande kultur. Invandrare från Kroatien eller från Turkiet som inte känner evangeliet. Och det är ganska vanskligt att nå turkar i Danmark med evangeliet. Det är klart, nästan omöjligt nu för tiden. E3 är att man överskrider två olika gränser. Det är troens gräns, den kulturella gränsen, men också en geografisk gräns och den klassiska transcultural missionen. Och är den som är så viktig eftersom det finns så många pockets av människor som tillhör en främmande kultur, talar en för oss ännu okänt språk, tillhör en region som inte är berörd av kristendomen än, som behöver evangeliet. För då måste vi laga våra speciella strategier och därför måste man göra en undersökning, en kartläggning, en analys av deras kultur, av deras beteelsemönster, av deras tankevärld, deras reaktioner, psykologisk reaktion, och så ska man ha en tailor-made missionsstrategi just för dessa grupper. Och nu förstår ni varför man måste ha hela fakulteter eller även universiteter för missionsvetenskap. Det är en oerhört komplicerad angelägenhet som jag talar om. Att verkligen veta vad är egentligen missionens uppgift, hur dan det är så beskaffenhet av missionens adressater. Om man ser detta i en analogi med medicinen. Medicinen ansätter en stor del av sin forskning till diagnosis. Om vi upptäcker en ny sjukdom så måste vi kanske använda 30 år tills vi kommer att upptäcka den speciella virus som orsakar AIDS eller tuberkulos eller cancer. Och även bara då kan man sätta igång att tänka hur kan man komma åt den virus för att oskadliggöra den. Alltså det är en oerhört viktig vetenskap som den moderna, alltså som den klassiska teologin som undervisas på våra stora ärvärdiga universitet i västerlandet inte tänker på. Man genomtänker de gamla klassiska spörsmålen om treenigheten eller rättfärdiggörelsen och helgelsen. Det är oerhört viktigt förstås. Jag är också personligen ansatt i det. Men att det är bara hälften av vår uppgift jämfört med den andra uppgiften att se vem är det som evangeliet vill nå. Det har vi inte fått ögonen öppna för, och det är missionsvetenskapets uppgift att öppna ögonen för teologistuderande redan på ett ganska tidigt stadium. Så att de kan bestämma sig om de vill göra ha sin framtid i den danska kyrkan, i en socken här på landet, ganska bekväm och välordnad, eller i ett område där man behövs mycket, mycket mer. Glossans andra betydelsen var alltså upptäckten av viktigheten av missionsstrategisk arbete. Lausanne-kongressens tredje insikt var viktigheten att inspirera människor med kallelsemedvetandet. Att gå emot den här förlamningen som har besatt många kyrkor idag. Att man väcker i dem den geist der ersten Zeugen, som vi säger på tysk. Det finns ett gammal missionssalm: Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer wie treue Wächter stehen. Det är inte så lätt att väcka en gammal kyrka till ny medvetande. Men Lausanne-kongressen hade i själva verket denna verkan att många, många kyrkor och enstaka kristna blev väckta till en ny medvetenhet om sitt missionskall. Och faktum att vi har så många nydannade missionsskolor med många, många unga människor som känner sig kallade till missionens tjänste är en frukt av den stora omvändningen som skedde i begynnelsen av 70-åren med markeringspunkten Lausanne-kongressen. Men den fjärde punkten är alltså den nya teologiska besinningen. Billy Graham, som var upphovsmannen till Lausanne-kongressen, ställde sig följande spörsmål. Vi hade en gång en internationell missionsbevägelse som var buren av studenter. World Student Christian Federation, som dannades i Vadstena 1905, och Student Volunteer Movement, som var deras missionsgren. Och det var tusentals unga människor från Amerika, från England, från Skandinavien, från Tyskland, från samtliga kontinenter, som på grund av den bevägelsen motiverades att ge sitt liv till missionstjänste. Höjdpunkten av den bevägelsen, som hade som slagord The Evangelization of the World in This Generation, världens evangelisation i denna generation, 60 år efter Edinburgh 1910, som var alltså den första internationella världskongressen, hade hela denna bevägelse, den internationella bevägelsen, förlorat sin inre dynamik. Och dessa böcker som ligger där behandlar ju krisen i missionen. Varför? Jo, grunden var att den hade förlorat sin teologiska fundering. Missionen hade blivit en så allmän idé som icke var fylld med specifiska kristna soteologiska koncepter, att vad som helst kunde betecknas som mission. Stephen Neal, en engelsk missionsprofessor, skrev en gång en ofta citerad sats: If everything is mission, nothing is mission anymore. Om alltså kyrkans allmänna verksamhet i världen, socialverksamhet, kulturell verksamhet och så vidare, kallas för mission, då är det till sist ingen som intresserar sig precis för den centrala uppgiften att förkunna evangeliet för dem som ligger utanför kyrkans räckvidd. Grunden var att man hade förlorat den teologiska basis. Det var olika moderna teologiska strömningar som hade funnit sin väg in i den internationella missionsbevägelsen. The social gospel, Det var den nya religionsvetenskapliga approach, Lehmann's report år 1932, var resultatet av en amerikansk fact-finding commission som försökte att finna ut vad som var missionsläget och vilket var frukten av 100 års amerikansk missionsverksamhet. Och konsekvensen blev då, vi har haft en felaktig inställning till missionen. Vi har trott att vi har den enda sanna religionen som vi måste kalla medlemmar av andra religioner att bli omvända till. Nu har vi sett att även Österlandet har sina egna stora kulturellt högstående religioner, konfucianismen, buddhism, hinduism. Och innehållet av missionen skulle icke vara att kalla dem till omvändelse, utan komma till en ömsesidig förståelse och berikande. Konsekvenserna av dessa andliga inflytelse som begynt redan på 20-talet och sen hade sin fortsättning på 30-talet visade sig år 1968 på Kyrkornas världsråds fjärde generalförsamling att mission i form av förkunnelse och kyrkoplantering förlöjligades som någonting som var helt och hållet förligat. Den skulle ersättas med kamp för rättvisa i världen, förändra förtryckets strukturer till befrielse, den ena sidan, som fanns. The program of dialogue with people of living religions or faith and ideologies. Det vill säga, dialogen med andra religioner blev den andra huvudformen av evangelisation. Detta kunde bara ske på grund av att man hade förlorat synen på den soteriologiska eller harmatologiska analysen av människan som Nya Testamentet ger oss. Människan skapar till Guds avbild men fallen i synd, i behov av frälsning, i fara att gå förlorad evinnerligen. Jesus Kristus, Guds svar på denna situation, Guds egen son som blev människa och förlorade sitt liv på korset för människans frälsning. Utdannelsen av Guds rike med kyrkan som förgård. Alla dessa centrala aspekter av evangeliet blev urvattnade, förvärtsligade i den ekumeniska missionsteologin. Och på grund av detta hade alltså den internationella missionsrörelsen förlorat sin inriktning. Billy Graham bad en av sina närmaste rådgivare, Arthur Johnston, att göra en undersökning av den teologiska utvecklingen inom Kyrkornas världsråd och den internationella missionsrådet. Resultatet var en bok som heter The Battle for World Evangelization. Finns kanske också här i biblioteket. Och han visade just hur detta kunde ske på grund av en försummelse som man hade gjort sig skyldig till 1910 på den första internationella världsmissionskonferensen i Edinburgh. Man hade icke givit en teologisk grundval för detta arbete. Man trodde att det skulle räcka med att vi alla är begästade missionärer eller folk som vill stödja andra som gör den tjänsten. Att älska Jesus Kristus, att älska hela världen, det skulle vara tillräckligt. Så småningom var man helt och hållet maktlös mot evangeliets infiltration, mot teologiens liberalisering. Bibeln kunde man inte längre lita på grund av den historisk-kritiska metoden som man använde för att studera den heliga skriften. I begynnelsen var det kanske bara präster i Västerlandet som blev drabbade av modernismen, men så småningom indrogs också missionssällskapen i samma process, så att missionärerna hade inte längre något budskap att framföra. Och det var alltså grunden för den stora nedgången i den första internationella missionsrörelsen. Så för Billy Graham och hans vänner blev det klart om vi sätter igång med en ny missionsbevägelse, så måste vi göra någonting annat än John Mott och hans vänner gjorde 1910. Vi måste komma med ett fundament till den nya missionsbevägelsen. Och fundamentet som antogs i Lausanne var The Lausanne Pact, Lausanne-pakten, The Lausanne Covenant, auf Deutsch die Lausanne Verpflichtung, som i 15 små stycken skulle alltså beskriva vad är det avgörande teologiska element som är viktigt att komma ihåg när vi tänker på missionen. Man skriver där om skriften såsom den enda tillförlitliga källan för teologisk tänkning och kristen förkunnelse. Man hänvisar till den treenige Gud som är utgångspunkten för all missionsverksamhet, the Missio Dei. Kristologin spelar en stor roll, den kristna soteologin, och så går man genom allting som är väsentligt till man slutligen kommer till eskatologin. Missionen som sikte mot Kristi återkomst vid tidens slut. Dessa 15 punkter i Lausanne-pakten har blivit en stor hjälp för missionärerna allt sedan dess. Men det har också visat sig att på varje punkt det finns oklarhet för blivande motsättningar eller slitningar även bland evangeliska missionärer och teologer. För att ge ett exempel så är det den femte stycket. Vi har här en samling av missionserklärningar från 70-talet. Lausanne-pakten är det sista som har tagits in här. Och vi kan alltså nämna här det femte stycket. Kristen socialt ansvar heter det. Och här är det alltså spörsmålet som blev så relevant just på grund av sekulariseringen och socialiseringen och politiseringen av missionsförståelse inom kyrkornas världsråd. Var är det förhållandet mellan social insats å ena sidan och evangelisk förkunnelse å andra sidan? Och så skrevs alltså här i Lausanne-pakten, författaren i kanske som känd är John Stott, men han hade en råd av andra. Han säger här, self om försoning med människor, icke är försoning med Gud. Och social handling icke är evangelisering, ligger så lite som politisk frigörelse är frälse. Erklärer vi icke desto mindre att evangelisering och deltagelse i socialpolitisk arbete bägge är en del av vår kristne plikt. Bägge delar är nödvändiga uttryck för vår lära om Gud och människan och för vår kärlighet till vår näste och lydighet mot Jesus Kristus. Alltså här talas med högst allmänna begrepp om dessa två aspekter av kristen verksamhet. Den ena aspekten är alltså social handling, den andra är evangelisering. Det sägs här att dessa två är icke identiska, men bägge två är viktiga, bägge två är uttryck för Guds försoning. Men hur detta verkligen måste ses som enhet, det rådde oerhört olika föreställningar bland evangeliska missionärer och missionsteologer. Och ganska snart efter Lausanne så upptäckte vi att Lausanne var icke så monolitisk enhetlig teologiskt sett som vi hade trott i begynnelsen. Att det fanns olika evangeliska grupper där. Personligen gjorde jag en analys redan 1974 efter Lausanne-kongressen, och jag talade om fem olika grupper. The New Evangelicals omkring Billy Graham, som försöker att leva upp pietismens ande i moderna termer. Så har vi radikala fundamentalister och separatister på den yttersta högra flögeln. McIntyre med ICCC. Så har vi de radikala evangelicals. det er folk som har fått lite intryck av kyrkernes världsråd, som alltså sätter mycket större uppmärksamhet på socialt ansvar. Så har vi bekännande evangelikala som anser det väldigt viktigt att evangeliet måste försvaras mot dagens liberalism och modernismen. Har jag fått ihop alla dessa? Och ekumeniska evangelikala som alltså pläderar för ett samarbete mellan Lausanne-bevegelsen och Genève-bevegelsen, kyrkernas världsråd. Men det kanske de två viktigaste grenar inom Lausanne-bevegelsen var de mer konservativa evangeliska teologer som har en stor prioritering för förkunnelse och kyrkeplantering och kyrkeväxt på ena sidan, alltså Donald McGovern till exempel. Och andra sidan de som säger nej, men fattigdomen är ett problem. Kyrkornas världsråd har sett en viktig punkt här. Vi är skyldiga som pietister och evangelikala det här problem. Och vi måste nu uttrycka evangeliet också i sociala och politiska termer och kategorier. Och dessa två grupper har hela tiden stött i en viss spänning med varandra. På vareneste teologiska konferens, fellowship eller av Lausanne-bevegelsen, hade vi just dessa diskussioner mellan dessa två grupper. Den viktigaste konsultationen som vi har haft att komma till en överenskommelse var Grand Rapids 1982. The relationship between evangelism and social responsibility. Och vi kom också fram till ett dokument som skulle alltså sammanföra dessa två olika concerns eller åliganden till en gemensam missionssyn. Jag tror inte att vi verkligen har kunnat komma fram till en riktig och exegetisk syntes av de olika synpunkter som har satts fram där. Vi har alltjämt olika grupper, concern, social concern evangelicals och evangelization evangelicals. En disciple till mig som har varit assistent i flera år, Erhard Berneborg, har du mött honom? Ja. Han har just slutfört sin doktorsavhandling som just behandlar detta problem. Förhållandet mellan socialt ansvar och evangeliska missionsrörelsen. Och resultatet av hans 300 sidor starka bok är att ännu så länge har de evangelikala icke kommit fram till en gemenologi som kan visa sammanhörigheten mellan evangelisering och socialt ansvar. Detta är bara ett bevis eller ett belägg på viktigheten för missionsteologiska studier. Det finns än så länge olösta missionsteologiska problem som väntar på folk som vill ta itu med och komma med svar som är övertygande och som samtidigt kan vara en handledare för missionärer som ska överföra teorin i praktik. Personligen har jag mitt eget svar till detta spörsmål, och det är den så kallade frälsningshistoriska missionssynen som jag försökt att lägga fram i olika böcker, sist i den största, Gott ersandte sein Wort. I min tredje föreläsning efter pausen ska jag försöka ge en viss inledning i detta tänkande under rubriken Mission och eskatologi. Tack för uppmärksamheten. Tredje föreläsning behandlar alltså förhållandet mellan mission och eskatologin. Tyvärr blir alltså föreläsningen på engelsk igen. För det första, eschatology, an evangelical fundamental. When Arthur, in his famous address at Moody's summer school in 1886, coined the famous watchword for the student volunteer movement, the evangelization of the world in this generation, som har varit så inspirerande för hela den första internationella missionsbevegelsen, Evangelisierungen werden in deiner Generation. He did so from his premillennial conviction that the evangelization of all the nations on earth was the condition which Jesus himself had laid down in his eschatological speech on the Mount of Olives in glory. As an American student, doctorate remarks, Dana Robert, inspired to engage in the great venture to evangelize the world by the dawn of the 20th century, believed that the sooner the entire world heard the good news of the gospel, the sooner Jesus Christ would return to usher in the millennium. This millennial hope fueled Pearson's passion for Cistercian. So Eschatologien war die inspirierende Motiv schneller verständlicher Studentbewegelsen für Mission. The eschatological hope implied in this conviction was realistic. Pearson and the majority within the early student volunteer movement really hoped that the task they were shouldering could be completed in their lifetime, and that they would participate in the second coming of Jesus Christ. This hope was still present amongst the founding fathers of the International Missionary Movement of Edinburgh in 1910. At the end of the famous, and the chairman dared to claim the possibility here made until they see the in power. The movement commenced at Edinburgh and organized in the International Missionary Council was unable, however, logical motivation. Gustav Warnick, the German founder of Missiologie, Missionswissenschaft, had already criticized the Anglo-Saxon eschatological optimism which seemingly was contained in this watchword and the superficial, as he called it, perception of the missionary task derived from it. Later, during the 1920s and 30s, the International Missionary Council fell more and more under the influence of modern cross-currents in theology, which stressed particularly the ecclesial and social aspects of the Christian gospel and mission. The kingdom of God was still a guiding theme in missionary thinking, but the main stress was now laid on the idea of its evolution within history. This caused great concern, particularly within missionary circles in Germany, a concern which found public expression in a separate declaration made by the German delegation in critical evaluation of the findings of in 1938. Die war also Internationale Missionsrundens tredje Möte in Indien. That they were bound by conscience to point to some vital points of the gospel which must be emphasized in contrast with certain passages in the reports of some sections of this Madras Conference in 1938. Over against the modern interpretation of the kingdom as something which would evolve within history, they stressed that the kingdom will be consummated through a creative act of God in the final establishment of a new heaven and a new earth. We are convinced that only this eschatological attitude can prevent the church from becoming secularized. Also Säkularisierungen auf Missionsverstoßen, som jeg behandlede just i de andre forelæsningsteamen, sammenhænger med, at man har forloret det eschatologiske motivet, at Guds rike skal komme. This eschatological concern had arisen amongst German missiologists under the influence of a theological current which came especially from the pietistic tradition in Württemberg, where I live now. which placed the evangelistic task of the church within the framework of salvation history. Here, mission was understood as the overriding task of the church during the interim period between Christ's first coming and his second coming. So the whole history has got two pillars, and between these two pillars, first Christ's first and second coming, there is history, and this is moving because of the missionary task of the church. This view was expounded emphatically by Karl Hartenstein, a Württemberg theologian, and Walter Freitag, my teacher in Hamburg, who found theological support for their concern in the writings of the Tübingen dogmatician Karl Heim and the Basel New Testament exegete Oskar Kullmann. Hartenstein and Freitag made it their main concern for the rest of their lives to remind the ecumenical missionary movement of this salvation historical dimension. For a time between the IMC's meeting in Villingen 1952 and the WC's assembly at Evanston in 1954, it appeared that their teaching about salvation history had been heeded by the ecumenical movement, but eventually their thrust was completely discarded by the dominant theology of missions in the ecumenical movement. This became quite obvious at the WCC's fourth assembly at Uppsala in 1968, and also at the eighth missionary conference in Bangkok, 1973. Both meetings signalized the adoption of views that spelled out mission in the categories of humanization, social-political liberation, and dialogue with other religions, with a view to finally setting up a coming world community. So den yttersta målsättningen för den ekumeniska bevägelsen som formulerades i Uppsala 1968 var den kommande världsgemenskapen. En gemenskap som ska vara fredlig, ekologiska villkor, så att inte de ödeläggande faktorer skulle dödliga verk. Men man hade förlorat alltså den eskatologiska gudsrikes vision. Where German missiology failed to stem the tide, and finally to it, it was the newly invigorated evangelical movement which raised the eschatological banner again. It's a leading Baptist missiologist. It was in the 1960s that the watchword and the idea of world evangelization in this generation, inherent in it, took on new lights among the leaders of the so-called faith missions, Trostmissionen, or evangelical groups. Conservative groups such as the IVF and the Evangelical Foreign Mission Association in the United States gave voice again to the battle cry of their forefathers. For most of them, this was not only the prosecution of a gigantic task, but also the reassertion of the premillennial hope which Pearson and his companions had attached to it. Premillennial hope betyder att Kristus kommer tillbaka före tusenårsriket. Först måste Antichrist komma, alla världs betingelser försämras genom en progressiv demonisering, ur vilken Antichristus som person framträde. Kristus kommer tillbaka, han slår Antichristus, han sätter upp tusenårsriket. Det kallar vi för premillennialism. It is noteworthy that in all the important affirmations published by evangelicals in recent decades, the eschatological keynote is underlined. This applies to the Wheaton Declaration of 1966, the Frankfurt Declaration of 1970, the report about the Evangelical Roman Catholic Dialogue and Mission in 1984, and of the Lausanne Covenant in 1974. Here the last paragraph reads, perhaps somebody could read it in Danish. Ja, Christi, jen kommst, helfen.
Christi genkomst. Vi tror, at Jesus Kristus vil komme igen personligt og synligt i kraft og herlighed for at fuldende sin frelse og sin dom. Løftet om hans komme er yderligere sporer til vores evangelisering, for vi husker hans ord om, at evangeliet først må forkyndes for alle folkeslag. Vi tror, at perioden mellem Jesu himmelfart og hans genkomst skal udfyldes af Guds folks mission, som vi ikke har lov til at standse før verdens afslutning. Vi husker også hans advarsel om, at falske messiaser og falske profeter vil opstå som forløbere for den endelige antikrist. Vi afviser derfor tanken om, at mennesket nogensinde kan skabe et paradis på jorden som en stolt og selvbevidst drøm. Det er vores kristne overbevisning, at Gud vil fuldende sit rige, og vi længes med stærk forventning efter den dag, og efter den nye himmel og den nye jord, hvor retfærdighed bor, og hvor Gud vil herske for evigt. I mellemtiden genindviger vi os til tjeneste for Kristus og for mennesker, i det vi glade underkaster os hans autoritet over hele vores liv.
Mm-hmm. Jeg tror, at disse ord blir tydeligere i sin utsag og kraft på grund av det som jeg har beskrivet förut, hva som hadde hendt med den internationella missionsbevegelsen på den ekumeniske siden, sekulariseringen her, en inomvärldslig optimism som vil bygge Guds rike med politiske og sociala metoder. Så disse ord som vi just har lyttet til, en mycket klar införlivande av den frälsningshistoriska förståelsen av missionen som den tyska missionsvetenskapen alltid hade hävt fram. Folk som Walter Freitag, som talar om missionen som mission im Blick auf das Ende. I regard it as of utmost importance that we remain faithful to this evangelical rediscovery of eschatology. We should not permit the confession of Christ's return to appear as just a decoration, a piece of high-sounding rhetoric, but rather make it the focus, the very center of our total conception of Christ's mandate for world evangelization. Now, secondly, the biblical concerns in evangelical eschatology. The first part of this lecture was eschatology and evangelical fundamental. Now, the second is biblical concerns in evangelical eschatology. Vilka bibliska synspunkter framhäves här? The decisive reason for the evangelical insistence upon making eschatology a pillar of doctrinal thinking is the fact that they find in the Bible that God's redemptive action in Jesus Christ has a history in which all three tenses, past, present, and future, are essential. This history is closely connected with the way in which God, in Jesus Christ, fulfills the biblical prophecy of the coming of his kingdom. Unlike the contemporary Jewish expectation, God did not establish his messianic reign on earth by one single intervention, but rather by a sequence of events of which the first two have already taken place. The third event, however, is still awaited. The first decisive kingdom event was the incarnation of God's Son in the person of Jesus Christ, who revealed the gracious will of the Father and accomplish the work of the atonement. I och med att Kristus kommer och försonar världen med Gud har den yttersta tiden redan begynt på jorden. The second kingdom event is Christ's ascension to sit at the right hand of the Father, where he exercises his invisible and majestic rule over heaven and earth, directing the course of history in such a manner that all the people on earth are progressively, den ene efter den andra, being faced with the salvation message and Christ's royal claim. Så den andra aspekten, den andra stadiet i förverkligandet av Gamla Testamentets Gudsrikets förväntning är Kristi osynliga herrandöme till Guds Faderns högra sida. Han är alltså regent av kyrkohistorien, världshistorien, missionshistorien. The third stage, still future, not yet fulfilled, is Christ's return when he will establish God's kingdom visibly in power and glory, thereby finally abolishing every hostile force that counteracts his holy will and questions the salvation which he has accomplished at his cross once and for all. Evangelical eschatology is clearly opposed to all types of liberal eschatology, which in various ways tries to eliminate the transcendental reality of this future stage and to put it at the present disposal of man by giving it an existential interpretation, Guds Rike, also an existential holding of the individual, in mystic interpretation, Guds Rike, also den usynliche Gemeinschaften auf besleckte andliche Schäler, ethical ritual, for example, at Guds Rikes ethiska principer genomsyra världens ordningar, evolutionary or political interpretation, som de har fått i befrielse, frigöringsteologi.